En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
The main issue is that austerity is about increasing class differences and screwing over workers, which again, going back to the point, is that if one understands how capitalism works and stops idealizing the system, you understand that this is kind of what the system as it is requires for its functioning.
I mer än ett århundrade har regeringar svarat på finansiella kriser med åtstramningar, sänkta löner, minskade offentliga utgifter och försvagad välfärd i syfte att rädda statsfinanserna, har man sagt. Politiken har varit förödande med effekter på välfärden över hela världen. Men tänk om sunda statsfinanser aldrig var det egentliga målet. Åtstramningspolitiken är en form av klasskrig, menar ekonomen Clara E. Mattei i sin bok Kapitalets ordning. Men hur ser denna kapitalets ordning ut? Vad kan vi lära av historien? Och finns det en socialistisk ekonomisk teori där ute någonstans egentligen? Om Keynes idé nu inte duger. I det här avsnittet intervjuar vi Clara E. Mattei och sen samtalar vi i den vanliga panelen om vad hon sa. I Starta pressarna med mig, Daniel Suhonen. Ja, och nu har Anna dansar här och jag är med mig mina katalyskollegor Niklas Altermark.
Yes.
Our man in the south i Skåne och Anna Gerin som är chef och liksom biträdande liksom allting. Liksom, det jag gör har Anna ett finger med i minst. Hej, hej.
Hej.
Hej, hej.
Och vi har ju läst den här boken. Vi har, tala inte med mig om den här boken. Jag har finansierat den. Jag har skrivit förord till den och jag har bjudit henne på middag, författaren. Men Anna, vem är Clara E. Mattei som vi ska möta den här podden?
Ja, Clara, hon är ju då docent vid institutionen för ekonomi på The New School for Social Research i New York, USA. Och hon forskar om kapitalismens historia. Och i hennes forskning så undersöker hon de här relationerna mellan då ekonomiska idéer och teknokratisk, vad ska jag säga, policyutveckling. Och varför vi hittade henne eller öppnade ögonen för henne var för att hon släppte sin första bok 2022 med titeln på engelska The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Och vi på Katalys har ju tillsammans med Verbal förlag sett till att denna översattes till svenska och släpptes på svenska i slutet av förra året, 2023. Och titeln på svenska blev ju då Kapitalets ordning, hur ekonomer skapade åtstramningsdoktrinen och banade väg för fascismen. Och boken har ju hyllats, exempelvis Financial Times utsåg boken till en av de 10 bästa ekonomiböckerna under 2022. Och den håller på att översätts nu till 10 olika språk, men vi var först. Och förra året då, 2023, så fick den också ett stort och viktigt bokpris från The American Historical Association, så den har blivit väldigt erkänd. Och nu har vi haft henne här på besök och fått en intervju också med henne.
Och man kan också lägga till att det var liksom Niklas Altermark, du är ju liksom med i Katalys arbete. Jag tror att det var ungefär samtidigt, ungefär i samma ögonblick, så Elisabeth Lindberg mejlade och du sa i rummet samtidigt att den där kapitalets, eller Capital Order, det är en jävligt viktig bok.
Ja, så var det. Det var, jag tror det var min första APT på Katalys. Så började vi diskutera möjligheten och gjuten. Den jäkan har jag precis läst, sa jag, och var ganska uppfylld av den. Det är ju en historisk studie av åtstramningspolitikens rötter, kan man säga. Och då kan man säga att det finns många som har beskrivit åtstramningspolitik, besparingspolitik, och analyserat det som ett korkat misstag det här är liksom dumt, det bygger på felaktiga modeller. Och det är inte Klaras projekt, utan hennes projekt är att analysera det här som klasspolitik som sparkar neråt. Och hennes metod är att gå till de historiska källorna. Hon utgår från efterkrigs- eller mellankrigstiden i Italien och Storbritannien efter första världskriget. Och här hittar hon liksom den ideologiska kärnan i åtstramningsdoktrinen, som enligt henne är att kuva och hålla nere arbetarklassen.
Och jag tänkte innan vi släpper på Max fina intervju här med Klara. Vi hade henne här i Stockholm i november på Socialistiskt Forum, och den som vill se seminariet med henne, vi hade flera, och Niklas var också nere på vänsterdagarna i Göteborg med Klara. Så finns på Socialistiskt Forum, ABF Stockholms då, Socialistiskt Forums sida på YouTube, tror jag den här filmen ligger ute.
På Facebook
ligger den ute så man kan se den. Och Anna, du har ju liksom skrivit en krönika som fick upp mycket uppmärksamhet, där du liksom sa att dagens Keynes och Marx är kvinnliga ekonomer. Kan du berätta om det?
Nej, men det har liksom visat sig att de som faktiskt står för den här nya, får man säga, teorierna, nya idéproduktionen, nya förslagen till en ny ekonomisk politik, det är ett gäng kvinnliga ekonomer, som några av dem har ju vi här på Katalys varit med och gett ut, som till exempel då Stephanie Kelton, Mariana Mazzucato och också Clara Yamatei, men även Isabella Weber, som har varit väldigt hyllad nu på senare tid i hennes analyser av inflationskrisen och hur man bekämpar inflationen. Och en rolig sak är att alla de här har en gemensam sak, och det är att de vid något tillfälle har faktiskt jobbat eller doktorerat på eller undervisat på just den här The New School for Social Research. Och jag menar ju liksom att vår tids liksom Wigforss och Keynes, det är de här nya coola, grymma kvinnliga ekonomerna som ifrågasätter ekonomiska sanningar och kommer med nya teorier och förslag på faktiskt konkret ekonomisk policyutveckling.
Och det gör den verkligen. Jag tycker att vi bara ska ha det får bli en liksom mjuk övergång till den här fina intervjun på 35-40 minuter här med Max Järnek och Klara Yamatei. Och så återkommer vi efteråt med en liten eftersnack.
Yes, welcome, Clara Yamatei. You've written the book The Capital Order, How Economists Invented Austerity and Paved the Way for Fascism. And your argument is that you look at the 1920s in Italy and the UK, but actually all over Europe, that there was a very conscious effort among the ruling class to impose austerity after World War One, because World War One had sort of scrambled class relations. Workers had gotten used to a politicized economy where class relations, wages, and prices were decided by the political authorities, and they made demands that they didn't make before. There was a labor shortage, which meant that they could demand higher wages and better conditions. And so after World War One, there was this movement of, there was this moment of worker power in Europe, and revolutionary movements all over Europe. And you study this period and how austerity was imposed and how austerity and fascism go hand in hand. Is that a correct summary of the book, do you think? Or would you like to add something?
Yes, the book indeed looks at history in order to give us further insights on how the logic and the nature of austerity work today in our current capitalist societies. And the idea is definitely that if we look at what happened after the Great War, what you noticed was that it was a moment of very extensive political imaginations of different ways in which we could organize society, going beyond wage relations and going beyond private investment as the core of the economy. And the book does a lot of work in trying to give voice to these concrete experiments and all of the different varieties of alternative societies that people around Europe were proposing, especially in Italy and Britain. And then, of course, austerity was a powerful weapon of reaction in order to foreclose these alternatives. And I discuss austerity as a set of policies that should be thought of as a trinity. So fiscal, monetary, and industrial austerity that work in unison and reinforce one another to shift resources away from people, to make people more market dependent, meaning people needing to have more money in their pocket in order to survive. And this ultimately creates a sense of vulnerability. It makes workers docile, and it eliminates all of the understandings of a different society. And I looked at how this works both in Britain and in Italy, indeed.
Yes, you mentioned a trinity. So that means that there is fiscal austerity, which means that the state cuts back on social spending and reduces the amount of money flowing through the economy. Monetary austerity is that they raise interest rates. We've seen a lot of that recently. And industrial austerity is that they try to shape labor law to make it more exploitative. Is that what the trinity is?
Yes, the trinity tries to tell us austerity is not just a general budget cuts and price and tax increases, as it's usually defined in public debate. Austerity is much more than this, because it's actually a very political project to make the working people more vulnerable. So yes, absolutely. Fiscal austerity cuts in social expenditures while the state uses this money to subsidize the private sector. And it's also about where the money comes from. So taxation is not just about increasing taxes, but it's about regressive taxation, meaning that working people pay higher amounts of taxes than the wealthy ones. So consumption taxes go up while profit taxes are slashed, inheritance taxes are slashed, all taxes on profits are eliminated. And this was exactly what happened after the First World War, a moment, by the way, in which the welfare state had just emerged, and a moment in which, indeed, taxation had been thought of as a progressive way to redistribute resources. Austerity via the state and the experts supporting this were the opposite. And then, of course, monetary, absolutely, increases in interest rates. What do increases in interest rate do? They make it more expensive to borrow money. This means that if you, of course, if you need a credit to get at the end of the month, it will be more difficult for you. If you want to get a mortgage, it will be more difficult for you. While those who have capital to lend make a ton of rent out of that. And at the same time, what happens is that increases in interest rates slow down the economy, meaning that there's less job openings, the unemployment rate goes up, and we know that greater unemployment means that workers lose bargaining power. So the objective of monetary deflation, so increases in interest rates, is indeed that of having an impact on the labor market. And what you saw in 1920s in Great Britain was that workers who were mobilizing also through strikes, collective action was helping achieve their demands. These strikes completely fell after the deflationary wave hit the economy, produced a recession, unemployment went up, and so the strike action was fundamentally eliminated. So in this sense, we see that a recession is not necessarily bad for capitalism when it comes to the fact that it helps safeguard what is much more foundational to capitalism, which is capital as a social relation, meaning the fact that people need to be compelled to go work for a low wage. Mm. And finally, industrial austerity serves the same purpose of indeed through privatization. Industrial austerity is mainly the state privatizing, so selling off its productive capacity. And this means, again, it's not very abstract. It means that people are thrown into the private market and have to accept lower wages. And at the same time, it's the state deregulating labor, making labor more precarious, and of course, repressing wages, something that Mussolini was extremely good at doing. Benito Mussolini, indeed, outlawed unions and strikes, and his capacity to reimpose, quote, industrial peace was seen as a wonderful achievement of his government, so that the book shows how the liberal establishment, the liberal elite, not only in Italy, but worldwide, especially in the United States and in Britain, were very much applauding Mussolini for his capacity to indeed get the economy back in order, get people to accept going to work for a wage, curtailing strikes. And as Montagu Norman, the governor of the Bank of England, put it, the Duce was the right man at a critical moment, in a moment in which indeed people wanted something else. As Montagu Norman told us, this was the best way to get them to accept the capital order.
That's very interesting, because normally you think about capitalists, that they want to make profits, and profits, they come from people consuming and spending. It comes from government deficits, which puts more money into the economy. But here they actually, it seems that they, the capitalist class as a whole, sacrificed short-term profit, or they sacrificed profits in order to re-establish class relations. Is that what you're arguing?
Yes. I mean, I don't know if it was a design of the capitalist class of the whole. It was definitely the recipe that the experts in power at that moment, who reunited at these international financial conferences, thought to be the best way to indeed prevent the greatest existential crisis to capitalism. Once more, the title of the book, The Capital Order, is meant to remind people that capital as GDP growth, capital as money, requires capital as the social relation by which the majority goes and sells their capacity to work for a wage. So in a way, definitely the point was that there's degrees of priorities. In a moment in which labor relations get upset, the priority for macroeconomic management is to make sure that the wage relations is stable. And this may require indeed a recession, as it's happening right now, by the way, especially in the United States. The Fed officials like Jerome Powell and his advisors, someone like Larry Summers, are very explicit about the fact that right now the priority is to increase the unemployment rate, because there is fundamentally a problem for them of wages going up too much. And this is quite, you know, telling of what is needed for the system to work, because we know that historically real wages have stagnated in the United States since the mid-70s. So really it's interesting to see that it's a matter of priorities. The IMF is forecasting a downturn. Everyone knows there will be a downturn, but right now what is most important is to curb the bargaining powers of the mobilized workers in the United States, who are indeed still winning a lot of battles.
So the logic by this, how this works, is that if there is a recession, if people lose their jobs, they won't be able to demand higher wages. They will just be lucky to have a job, and they won't make these demands.
Absolutely. And yeah, if I can add something, the argument goes austerity is both about compulsion, coercion, and about consensus. So definitely the austerity trinity operates to create the material conditions that weaken people, meaning that, again, if you cut social expenditures, if you cut, if you make unemployment higher, if you privatize, this means that we will be forced to be able to have to make a living having money in our pockets, meaning that if we're workers, we have very little other way to do that except to go find a job. And at the same time, though, apart from this material constraints, the point is that there's a lot of theory, economic theory, economic ideas that help us rationalize what is happening as the only possible way forward. So it's very important to understand that austerity is not just about policies. Policies are intertwined with the type of theory that justifies austerity.
Yes, and let's talk about The Economist. That's the subtitle of your book, is How Economists Invented Austerity and Paved the Way for Fascism. So why do governments, why do they need economists? What is their role?
That is crucial, and I'm allowed to criticize economists because I'm lucky enough to ultimately have a PhD in economics, so that I, in a way, have lucky enough to have studied the history of economic thought. And history really helps, because it helps you see that economists are not all the same. It depends on what type of economic theory you adopt and the type of lens you wear to look at the world. So right now, economists today, unfortunately, are of the same school as the economists that supported fascism in the 1920s and the economists that supported austerity in the 1920s. Namely, we could say mainstream neoclassical economics. And this framework, this paradigm, is based on the idea that you can indeed separate economics from politics. It's interesting because at the time they started using the word pure economics to distinguish the type of economics they were doing with respect to political economy of the classical tradition, that was instead based on theorizing and problematizing class relations, conflict under capitalism, and fundamentally exploitation in the sense of people working more for more than the value they got to put in their pockets as the center of the economic machine of capitalism. Economics in the neoclassical perspective eliminates the word capitalism altogether, only talks about markets, does not talk about workers and classes, talks about individuals, and talks about rational maximizers. And the idea is that if you make it at the top, it's because you best embody the homo economicus, and thus you deserve it, and everyone else should be thankful. So what's interesting is that while now we have normalized these thoughts, because they trickle down at all levels of society. At the time of that the book takes place in the 1920s, these economists were quite harsh in actually accusing workers for having taken up way too much space in wanting to actually take agency in organizing the economy. And they're saying, no, you workers, you absolutely cannot, because that is really not your role and you do not understand how the economy functions. So this is one of my economists saying, you know, thanks to Bolshevism, the modesty and the standard of living that characterized Italians has vanished. It has disappeared in both the working classes and the peasantry. It is disgusting to witness the masses of workers that are drunk in all our cities. The notable increase of wages was not accompanied by greater civilization, so that the workers and his spouse live like pigs in their homes in order to waste the greatest part of their income in wine at the tavern. So while they're saying this, they're also telling us that basically, all considered, it seems obvious that the classes with lower incomes are significantly deficient in qualities with respect to others, so that this deficiency is the cause of the lower income and not the lower income the cause of the deficiency. So clearly the idea is that workers are such not because they have been structurally expropriated by how the economy works, but because of their lesser capacities. And everyone can and should inspire to become an entrepreneur who then will indeed benefit society as a whole. It is this ideas that are really ingrained in the justification of austerity policies that ultimately extract resources from the people.
Yeah, and this brings us to a sort of central concept of this theory that the neoclassical economists have and that you write about in the book. It's the idea of saving, and their view is that in order to invest, society needs to save first. People need to consume less and be thrifty. And the state also needs to stop spending and to start saving, because in order to invest, we need to save first. And that seems completely the opposite of what John Maynard Keynes thought, that investment comes first and then savings is a result of investment. But these economists, they sort of have it the other way around, that you need to save first in order to invest. So how much role do these ideas matter? That was this a genuine belief that saving was actually good for the economy, or was it something that they just said because it served the political purpose, do you think?
Well, I think economists really do believe in their models and really do believe in their theories. And this is why it's so important for critical thinkers to focus on the power of ideas and how ideology works to hide how things happen and convince us of certain things. And so definitely they did believe that the labor theory of value, which in a way was circulating amongst people and had a terrifying quote-unquote revolutionary effect. And the labor theory of value told us that actually value derives from labor and specifically from unpaid labor. And so how workers indeed should participate in the economy because they are the sources of value. Was substituted with a theory of abstinence that instead really told you that the reason why there is capital is not because of exploitation, but because of the capacities of select individuals to be thrifty and behave virtuously. So this idea of virtue as the basis of the economy is something that really is still part of the economic models that rule and guide economic policymaking today, even if they are disguised beneath formulae and numbers. But so I would definitely say that here, yes, the idea is that the saver is the investor, and certainly this is something that Keynes then denies. But ultimately, it is important to note that Keynes himself, even while saying, of course, not all savings are invested, so that is a problem that the state should think about, Keynes ultimately still maintains the idea that the entrepreneurs, the investors, are the key to economic growth. And thus, really, the state and public institutions should foster this stability of the economy to protect the expectations for profits of the private investors. And this is something, indeed, that I think makes Keynes into a much more conservative thinker than economists are usually willing to admit.
Yes, you are quite critical of Keynes, and you write that he, during the 20s, when you study these two big international conferences in Genoa and in Brussels, where they decided upon these austerity measures, that he was in favor of raising interest rates then. But isn't it true that Keynes later on came to develop a more pro-worker policy, that he was focused on maintaining full employment, and he wanted to socialize investment, and he wanted to euthanize the rentier, which sounds pretty radical to me. I'll read a quote here from Keynes from the from his notes on the trade cycle. He writes, "Thus, the remedy for the boom is not a higher rate of interest, but a lower rate of interest, for that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump, but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi-boom." So this, to me, doesn't sound like someone who is pro-austerity. It seems like the opposite to me. So could you explain why you consider Keynes to be ultimately a conservative thinker?
So yes, I do. The book does focus on the early Keynes, the Keynes previously to the general theory. But I do think that what Keynes maintains in his early days and also in his more mature scholarship is the terror of the collapse of capitalism. For him, bourgeois civilization is the only civilization possible. Capitalism is the only possible system. Otherwise, there is just devastation and disaster. And so ultimately, his economic novelties are all meant to better justify capitalism as a system that can avoid entering into the contradictions that you sometimes mobilize people to ask for a fundamentally different way of perceiving society, a society that could be based on production for use and not production for profit. Keynes does not want to challenge the core of this because ultimately he does not challenge production for profit. He does not see workers as subordinate to capitalists, but sees ultimately a society where if you grow the pie, then the distributional issues can be maintained as a secondary issue. And I think this is all something that is relevant to understand what Keynesianism looked like also after the Second World War, after Keynes died, because ultimately... I think a lot of economic experts who define themselves as Keynesians then have to grapple with the fact that if you do want to maintain capitalism alive and you want to save it, then a lot of the times you have to take tough choices. And unfortunately, inflation has been mostly fought up with higher interest rates. And this is ultimately a counter-cyclical policy in the Keynesian framework, and it should be done when workers gain greater bargaining power. Of course, in moment of downturn, when workers have lost all bargaining power, there's greater margins for certain amounts of social redistribution because it's less politically dangerous. But in certain other moments, if you socially redistribute, this might bring people to want to question more foundationally our society, and this is something that experts really want to avoid.
I think it's really important what you said, that how Keynes's thought has been used after his death, and I think there are certain radical Keynesians that would say that the sort of mainstream Keynesianism was some kind of bastardization of his thought, that there are other more radical strands in his theory, and some people call him a socialist. James Crotty, for instance, or Edward Fuller argued quite convincingly, I think, that he was a non-Marxist socialist. I think it's true that he did not subscribe to the labor theory of value, but he still considered himself sort of a liberal socialist. But it seems that what's absent from his work is this view of incompatible demands between labor and capital, and the sort of class conflict as a central part of capitalism.
Denying class conflict to me means not understanding how capitalism operates, and thus the whole attempt of what Keynes does is becomes in a way ultimately, I think, historically impossible, right? He can write that he's a socialist, but so long as in his general theory you maintain that private profit should be the main engine of the economic machine, and what we need to do is actually really stabilize the economy so that private investors do invest and create employment, then this puts the state and the public institutions in a position of subordination with respect to the priorities of private profit. And so this creates a tension between what people need to live well, for example, good schools, good healthcare, good transportation, and what the system allows to do without ultimately, you know, disincentivizing private investors. So what you usually see is that actually Keynesian states end up subsidizing the private sector with taxpayers' money. And so again, it's a form of austerity in which you do shift resources from the people to the usual suspects. So in the analysis I try to offer in The Capital Order is an analysis that tells you, unfortunately, if you want capitalism, you're going to have at least a certain dosage of austerity. Once we understand austerity is not just state interventionism, but state interventionism in actually safeguarding the capital order, right? The state is always active in a capitalist economy. There is no such thing as spontaneous, natural free markets. And this is something that is ultimately something that I think can give us hope, because the idea is that if something is not spontaneous and requires protection, this means that there's a lot of space to work otherwise. But I think the reality is that if you want capitalism, you're going to have to grapple with a certain degree of austerity. And this is why we need to think beyond austerity and beyond capitalism as we know it today, for sure.
One of the main points of your book, as I understand it, is that austerity is not a mistake. It's not something that politicians do because they because they don't know any better. They don't know how the economy works. You argue, for example, that Mark Blyth in his book Austerity, The History of a Dangerous Idea, that when he describes it as a mistake, it actually doesn't make any sense. That why would you make the same mistake over and over and over again when history shows that austerity is not good for economic growth? So the way you see it is that it's actually a very conscious plan to maintain class relations, right? Whenever there's a boom in the economy, workers can be picky about jobs. They can demand more, and that means that there has to be some sort of reaction against that. And for example, you can see that in Sweden in the 1970s and 80s, when we had full employment and the Social Democrats were making more and more radical demands, you eventually got a counter movement against this. Is that true? Is that how you would explain this?
Yes, I think you point to another reason why we really need to go back to the concept of political economy, is that if we reduce austerity to a recipe to manage an object that is the economy, we end up not understanding why it is so resilient in shaping our advanced economies and our society everywhere, not just in the West, but in the south of the globe as well. So the resilience cannot be just reduced to bad economic theory or madness, as it is often has been described, but as indeed the need to protect the capital order. And this is why we need to really politicize austerity as a political project. And definitely in the moments in which demands for social transformation become stronger, these are the moments in which austerity operates most effectively. And I think we are seeing this again in operation in the United States as we speak. But I do think that ultimately austerity, even in moments of less, less demands, is somehow lingering to preserve the structure of the system that we need. Mm.
One thing that seems puzzling to me about the idea that it's not a mistake is that in Sweden, for example, and in many, many other countries, austerity has been administered by social democrats and left-wing governments. And when you look at what these people say and how they talk about this, they seem to genuinely believe that the budget deficit is dangerous, that a big national debt is something dangerous. It's something that threatens the welfare state, and it will keep us on the hook to private lenders if we have a large national debt. So it seems like it's really genuinely felt, but there needs to be some kind of mechanism between having this conscious plan to maintain class order and having even left-wing politicians. Just today I read a representative of the left party in Sweden saying that the austerity in the 90s was a really good idea, which made us better off. So I think there has to be some sort of link, some mechanism here. Is it the power of economic ideas seem to be perhaps this link?
You pointed to a fundamental point, which is that austerity cuts across party lines and across political ideologies. And this is exactly why I chose in my book to focus on fascism and liberal Britain, was to show how Mussolini in fascist Italy and the British Treasury and the British Central Bank in Great Britain were ultimately operating according to very, very similar lines. Now, of course, the conviction of the balanced budget is a very strong conviction. And I also think that, again, we can't just attribute that to wrong policy, because at a surface, it does speak to the fact that in a global capitalist economy, if you do have a big debt, we know that you lose ratings and capital can fly out of your country, and you do enter this vicious cycle of subordination towards the capitalist global economy. So, and inflation as well is something that will ultimately hamper the stability of your currency. So the point is that these economists are seeing things that are real. These are the ultimately economic pressures that are part of what being under capitalism means. The problem is that they make it sound necessary and objective and not as a political choice. And this is where I think really we need people to open their eyes and realize that any economic idea, any economic policy is about political struggle. It's about what priorities do we want? Do we actually want to prioritize social welfare measures? Then we gotta fight for that, and we need to realize that it's not about some technical necessity that will impede that from happening. It will require potentially, though, structural transformation of the institutions that govern our economy. But that is possible because the economy is us, is not something that is out there that we cannot touch. It is us, we can transform it, but we need to understand that the expert knowledge is not pure, is not objective, is grounded on specific theory, and this theory has specific political assumptions backing the theory. And again, the classism is very, very obvious if you go to the founding fathers that I discuss in my work. And another point that I really want to stress is how part of this narrative by which we have no alternative, we got to balance the budget because this is a necessity. And again, without stressing how this is ultimately the outcome of collective political decisions, is that the idea is that the experts should decide, not us. So while fascism in Mussolini's time was all about ultimately bashing workers, eliminating unions, and repressing wages by law, you can find ways in more democratic settings to also limit the sphere of democratic participation in economic decisions. So, for example, central bank independence that we take for granted was actively constructed in Britain in the 1920s and then exported to countries around the globe, exactly with the idea that prudent finances could only be maintained if central banks were, as a protagonist of my book put it, free to never explain, never regret, and never apologize. The idea that you could only really do, for example, monetary austerity, increase interest rates, if you were not liable to democratic scrutiny, if you were not indeed liable to participation of people who would instead demand, of course, completely different measures, because these measures did go against the interests of the people. So this anti-democratic thrust of austerity that lends our economy so well to the exclusive decision-making of experts instead of us in how to run the things that ultimately impact our daily lives is something that we need to actively deconstruct. We need to realize that we need to take back agency in economic issues, that experts are not the priests of some godly truth. This is indeed a very strong strategy to silence us, to make us feel ignorant, and thus to make us ultimately excluded from things that we should most care about, which is about how do we want to spend the resources that we have available as a society? Do we want to keep subsidizing the wealthy elite, or do we want to try to actually have a more ecological and sustainable society? If it is the second, we need to participate. And of course, the fact that we do not participate is not our fault, but it's part of the processes of de-democratization that austerity capitalism keeps refining. In my country, you know, the balanced budgets are in the constitution. And this, again, it seems like a technical thing. We have just been instead basically expelled from what we should be thinking about. And instead, it's, of course, an automatic necessity.
And I think this idea of central bank independence is really crucial here. You mentioned the sort of global or international constraints on if one government should try Keynesianism in one country, for example, or to try an expansionary policy in one country, that the rating agencies would downgrade the debt and there would be capital flight. And ultimately, in a country like Italy, which is in the euro, which doesn't have its own central bank, that's obviously a problem. But in a country like Sweden, we have our own central bank that could decide the interest rate. We could borrow from the central bank. I mean, indirectly, it's not a problem if the rating agencies are mad at us because we can spend what we want anyway. But this idea of central bank independence means that the fiscal arm of the state should never feel too secure in its spending because it doesn't know what the monetary arm of the state should be doing. So that's, I think, is a really important institutional innovation to sort of maintain austerity.
Absolutely, because the idea is that ultimately, even if people express themselves for greater social expenditures, there is always the threat of not finding the money for it if interest rates go up, and thus it becomes much more expensive. And this shows you again how ultimately monetary austerity feeds greater fiscal austerity. And especially in a moment like the one that we are in today, in which it is clear that inflation is not caused by high wages, but it is indeed caused by excessively high profit margins. The interesting thing is to note how central bank officials don't really care too much about the explanation of what is causing inflation, even if there is plenty of new empirical data showing the obvious. What matters, though, is to discipline people into a vulnerable position. So it is a great opportunity to increase interest rates and indeed make sure that there isn't too much thought about a potential alternative. If we are precarious, if we are unemployed, if we have a hard time getting to the end of the month because we need to pay for everything to live, we have very little time to collectively sit together, think as humans about our political possibilities and our future. So indeed, the short-sightedness is again constructed. The fact that we feel like vulnerable individuals is again constructed. And this is great to avoid the elite from losing the power they've accumulated in a situation in which it is really, really unsustainable. So I just want to mention that, of course, the idea is that austerity is intelligent, but austerity also pushes the contradictions of our system. How long will it last that our system like upholds, the people in power uphold the rule on the shoulders and on the blood of other people? I don't know how long this can last, especially with the ecological crisis looming, with the fact that all of these countries in the south of the globe are defaulting on their debt, and austerity only increases the suffering of people.
Mm. Let's talk a little bit about Sweden before we wrap up here. And in Sweden, we have a fiscal framework that was instituted in the 1990s. And this sort of keeps austerity going without any decisions having to be made. It's sort of mindless austerity because politicians want to maintain this fiscal framework. And if you look at the State Commission report when they were looking into this, when they created the framework, there was a investigation by state officials where economists sort of investigated this. And if you look at the sort of economists that they cite, it's only Chicago School economists, basically. And there are plenty of Italian names there. I saw, for instance, Alesina, Tabellini, Grilli. Could you say something about these people and what their theories are?
Yes, these people are indeed talked about in the last chapter of The Capital Order, in which I really want to kind of connect the threads of what we discovered by looking at the historical episode that I discuss in the book with the present. And what you see is actually how these neoclassical economists are really quite explicit about how the economy only works if people suffer. So I would actually like to take directly their words, otherwise it seems like I'm exaggerating. So let me just give you a sense of what they say, right? So they tell us, the interconnection between fiscal and industrial austerity, this is me in the book, what economists call supply-side reforms, including privatization, labor market deregulation, assures the maximum disciplinary effects of market forces. Alizina and colleagues offer a playbook for economic control. This is them. A decrease in government employment reduces the probability of finding a job if not employed in the private sector. And a decrease in government wages decreases the workers' income if employed in the public sector. In both cases, they note, the wage demanded by the union for private sector workers decreases, increasing profits, investment, and competitiveness. The experts are clear in the name of the good of the whole, quote, wage moderation, quote, no more Christmas-related extra payments, and a high retirement age were all desirable policies. As Alizina once mused, quote, if the French think they can keep retiring at 60, they're kidding themselves. So here we really clearly see how in their mind the market functions smoothly, competitively, only if people are willing to accept their condition of vulnerable, precarious wage workers. And this is exactly the appeal of the supply side reforms that these experts have been advising at all levels, the IMF, the European Union, all the way to the domestic policies. And I'm sure, again, as you were mentioning, that these are the same people who are advising Swedish politicians. These same people are also very clear about how, you know, representative democracies are ultimately inefficient for the market, right? And so this is also really, really important, is that they definitely really want to say, you know what, we need to keep people out of decision making. Let me just quote Alizina and Summers. The installation of central bank independence is a trope of the austerity project, this is me, to this day. A vast literature almost unanimously praises, and this is them, the social desirability, this is me, of excluding citizens from monetary decisions, favoring instead, quote, an agent who performs and, sorry, favoring instead an agent whose preferences are more inflation averse than our society's preferences. So really the need to avoid the inefficiency of democratic procedure. This is Greeley, another economist. Lack of fiscal discipline is almost exclusively found in countries governed by representational democracies. So this sounds really much like Pantaleoni, who's one of the protagonists of my book and a fervent fascist, who was saying where socialism is strong, where democracy is strong, public finances will go the wrong way. And again, the point is that these guys are not wrong. They're unfortunately the expression of a very hard truth of our economic system, which is that it is a system that works well when people's needs are not met. So if people want to have a say, they will definitely want policies that are indeed detrimental to prudent public finance, budget balanced budgets, and competitive wages.
I would probably say that they are wrong, but let's leave that aside. And Alizina is also the architect of this idea of expansionary austerity that was in vogue around 10 years ago. And it sounds like a real contradiction in terms, expansionary austerity. It sounds like a real crackpot theory. But the idea is that if the state imposes austerity, it cuts back, then interest rates will go down and then investment will increase. And since interest rates are controlled by the state, it seems like a weird theory, but the theory works if there is central bank independence. So if the central bank does not bring down interest rates on its own, then the idea is to sort of cut back on the economy and then interest rates will go down by market forces. And so this is the sort of ideas that were inscribed in the Swedish fiscal framework and that has been administered by both right-wing and left-wing governments since then, which I find interesting.
Yes, but I think, again, here the problem that we really need to go back to is how fiscal and monetary policies are deeply connected with the labor relations. So for them, expansionary austerity is expansionary exactly because you are incentivizing private investment. What they tell you is that expansionist policies are expansionary because austerity reduces taxes on capital gains and on profits, and this incentivizes investment for profit. And at the same time, it, as we said, deregulates labor. Supply side reforms are about privatizing and compressing wages. So in this way, they are creating the best possible scenario for private investment to thrive. And this is where for them, there is a possibility of expansion. And this, we go back to the issue, which is, I think the problem here for us as critical economists is not whether austerity produces expansion or contraction. That really depends on a lot of factors. And indeed, they themselves show that a lot of times austerity did produce expansion in terms of GDP growth. But that is not at all the issue. The issue is, who does this growth serve? Even if austerity is expansionary, the point is that economic growth is not for the people. Actually, what you see is that economic growth goes hand in hand with increases of inequality, so that the pie getting bigger doesn't mean that people benefit at all. So we need to stop thinking that the way to combat austerity is to say that austerity is not expansionary, it's contractionary. That is, sure, an issue, but it's not the main issue. The main issue is that austerity is about increasing class differences and screwing over workers, which, again, going back to the point, is that if one understands how capitalism works and stops idealizing the system, you understand that this is kind of what the system as it is requires for its functioning, right? So again, I think it's important because they lucidly understand that our economy runs only with the subordination of the majority, and they lucidly say it in what is required for an economy to grow. And I think this is where we see the dangers of economists running our society, because the economists are indeed interested in running a capitalist economy. I want to repeat, not an economy in general, a capitalist economy that presupposes the idea that we should accept lower wages and not have any health services, because taxes for the rich and for the capitalists need to be low. Otherwise, of course, the system doesn't work. So this is where I think the problem is, that we should stop thinking about expansion or contraction. We should start thinking, who gets what, who wins, who loses, and what side do we want to take in this discussion? And then if we are able to reveal the classist one-sided warfare that economists are launching together with a lot of our governing institutions, then maybe we will have the strength to claim back space to actually participate in more democratic running of economic decisions.
Clara Mattei, thank you very much for coming to the podcast.
Thank you.
Ja, det var det, den intervjun. Vad säger ni? Hur reflekterar ni när ni har hört det här samtalet? Vi har ju också träffat henne. Hon är ju oerhört karismatisk. Vad tänker ni om liksom vad hon säger här?
Men det är bra drag, är det. Och jag tycker det är kul också att det är en... Ja, men det är en diskussion där man inte är helt överens om precis allting, tror jag man kan säga.
Ja, nej, men det är, hon är ju väldigt pedagogisk på något sätt. Det är väldigt svåra mekanismer som hon förklarar, men ändå med en så här brinnande glöd. Det jag gillar egentligen mest med hennes take är ju på något sätt att hon alltid kommer tillbaka till vad ska jag säga?
Klassfrågan, eller?
Klassfrågan. Hon liksom lyckas föra in liksom klassanalysen i den här ekonomiska debatten. Och du nämnde det också, Niklas, i inledningen, att det hon visar ju att det här inte bara är något slags misslyckande, utan att det finns faktiskt en medveten strategi bakom åtstramningspolitiken, åtstramningsdoktrinen, att historiskt sett så har det här skapats som ett verktyg för att kuva då arbetarklassen och kuva alla alternativ till kapitalismen. Och det slog mig, för att ofta så möter man på, till exempel i Stephanie Kelton som har skrivit boken om underskottsmyten, där finns det liksom en berättelse om att det här är en myt, bara folk förstår att det inte funkar så här, bara folk läser på, bara vi kan liksom folkbilda bort den här misstaget som åtstramningar och liksom den här neoklassiska liksom, ekonomiska modellerna bygger på, så kommer vi lösa det här problemet. Liksom. Men Klara visar ju att det finns ideologiska drivkrafter som vill upprätthålla det här systemet. Att det inte är så lätt att bara Magdalena Andersson bättre förstår ekonomin och hur den fungerar, så kommer hon liksom ändra sig så lätt, utan att det här är faktiskt ett verktyg för politisk makt.
Alltså jag tänker på det, jag pluggade själv ekonomisk historia, och det är ju någonting med vi som är i den här podden, och jag tror många som lyssnar på den här podden är väldigt intresserade av politik, ekonomisk politik, man kanske lutar åt vänster. Det är liksom mina fördomar om våra lyssnare och om oss själva. Vi kan i alla fall tala för vilka som vi är i den här podden. Katalys lutar åt vänster. Och då tar man del av väldigt mycket information, man läser väldigt mycket. Och väldigt mycket, även ganska avancerad forskning och så, rör sig på ganska allmänna plan. Det är liksom samma bilder, samma exempel. Det är ett fåtal liksom saker som är lite allmänt kända som man hela tiden benämner. Och så det som händer när Clara Mattei eller någon annan, vi hade Lena Sommerstad här för några veckor sedan, eller liksom i ett annat avsnitt, där hon liksom hade tittat på vad det egentligen som händer när ett land, i Lena Sommerstads fall, faktiskt tittat bortom teorin, bortom det här som alla säger, det här har tjänat oss väl. Och så tittar man på, ja då finns det liksom, då kan hon liksom lägga diskussionsprotokollen till första majtalen liksom i Clara Matteis fall, och visa att det som idag är liksom den ekonomiska teorin, det är liksom ett sätt för en, med hennes vokabulär då, den härskande klassen att hålla tillbaks folkmajoriteten. Och det sorgliga då, som är liksom lite grann en röd tråd här, katalys, det är någonstans att det sorgliga, det är nästan demokratiskt, ja man känner sig nästan matt när man tänker på det, det är någonstans att den politiska vänstern då har appellerat, har liksom anammat det som var den, alltså motsatt, arbetets motsats har arbetelsen själv anammat. Man har antagit sin fiendestrategi, och det är ju någonstans, kan man få fram det, vilket jag tycker hon gör dels i det här samtalet i, de här, i boken naturligtvis, där hon har 400 sidor på sig. Det liksom att arbeta, alltså skulle det kunna vara så att någon liten del av socialdemokratins globala problem är att man faktiskt för överklassens och kapitalistklassens ekonomiska strategi för att besegra arbetarrörelsen. Skulle det kunna spela roll? Vad tänker du, Niklas?
Ja, men jag tror att det kan spela roll. Jag tror att det finns en annan italiensk marxist, nämligen Antonio Gramsci, som har teoretiserat kring hegemonibegreppet, som handlar om hur idéer får fäste, upphålls av institutioner och regelverk och klassintressen, och gör att olika uppfattningar liksom kommer att dominera hela tänkandet vid en speciell tidpunkt, och jag tror att det är den statusen som den strama finanspolitiken har fått, och jag tror att man ska tolka liksom den, jag menar Keir Starmer just nu, socialdemokratin på en rad ställen, inklusive i Sverige, att man har liksom anammat de här idéerna. Och det är just, och här brottas man ju med ett problem då. Man vill vinna över liksom socialdemokrater som köper det här policypaketet. Ska man köra Stephanie Kelton varianten och säga ni har bara fel, ni har missuppfattat detta, eller ska man köra Clara Mattei spåret och säga att ni bedriver klasskrig mot den klass ni säger er företräda?
Vad tänker du, Anna? Vilken är bäst strategi? Eller behöver man kanske köra båda? Det kan ju vara olika aktörer som säger olika saker.
Men jag tror att det är viktigt för att förstå varför det inte kommer någon ändring. Alltså, om det hade varit så att det är det jag tycker är ett bra argument från Clara Mattei, att om det hade varit så att det var ett misstag, så kan man inte svara på frågan varför man gör det här misstaget om och om och om och om igen i 100 år. Liksom. Utan det förklarar lite, för mig gav det lite hopp, för att det förklarar för mig varför det är så svårt att vända den här skutan. Att man måste se att det är faktiskt en intressekonflikt här som ligger i grunden, och att det, och jag vet inte, det ger mer motivation. För annars så går man bara runt och tänker att folk är dumma i huvudet som inte fattar. Utan man ser på något sätt vad är det som står på spel och varför det finns såna starka krafter som stretar emot.
Nej, men så är det ju verkligen. Och jag har tänkt ganska mycket på det här, och det kan jag ju säga att när man snackar också med neoklassiska nationalekonomer som jag tror att det håller på att hända saker i nationalekonomin, att den håller på att bli mindre, mer empirisk och mindre modellstyrd sakta men säkert ompröva en del invanda sanningar. Men många utav dem skulle ju säga att det är klart att staten inte kan få slut på pengar till exempel, och skulle hålla med Kelton om det.
Om vi har en egen valuta.
Om vi har en egen valuta och flytande växelkurs, då har vi inte de begränsningarna, och det är egentligen helt okontroversiellt så som jag uppfattade. Det är inte det som är deras kritik liksom. Men nu ser vi ju har vi snarare en situation att liksom, ja men Waldenström som var gästad oss och fick diskutera sin take på finanspolitiken, där rör man ju sig ändå med de här liksom myterna om att det var stora budgetunderskott på 80-talet som gjorde att 90-talskrisen blev till och så vidare och så vidare. Så att det, man skulle behöva separera här. I dagsläget upplever jag att vi har ett lager av ideologiproduktion där man tilltalar folk inom ramarna för den rådande hegemonin, den rådande ordningen, den folkliga uppfattningen som är formad av en idé om att vi måste ta in pengar och vi får inte göra av med mer pengar. Och sen så har vi under detta liksom en mer bubblande miljö där det inte har formats en ny hegemonisk uppfattning om hur den politiska ekonomin fungerar, och där vi den här gången tror jag att det är viktigt att vi som befinner oss på vänsterkanten faktiskt är en del i att formera vad som ska komma istället.
Ja, och det jag tycker att vi också måste ta med oss framåt från den här boken och henne, det är på något sätt, vi pratar ju väldigt mycket om finanspolitik här, vi pratar väldigt mycket om penningpolitik här i vår podd, hur kan den bli bättre liksom, utifrån våra liksom, övertygelser, men det hon hela tiden påminner om är att finanspolitik och penningpolitik är djupt sammankopplade med klassrelationerna på arbetsmarknaden. Att vi också borde liksom bli bättre på att koppla det som sker i ekonomin till det som sker egentligen mellan facken och arbetsgivarna. För i slutändan är det ju det hon visar, att det handlar om vem vinner, vem förlorar. Vem får del av tillväxten, alltså fördelningsfrågan, penningpolitiken, när man höjer räntorna så handlar det om att öka arbetslösheten för att kuva liksom arbetarna och facken och så vidare och så vidare, så att man inte frikopplar de här ekonomiska teoretiska diskussionerna från det som händer på marken i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Och jag tänker ibland på det att det som egentligen är det svåra här är att de här sakerna som vi pratar om just nu är ju ganska avancerade även för oss som står här. Det tar tid att lära sig det är sånt man behöver rörelser för. Liksom var och en kan inte sitta, vi har träffat i en annat poddavsnitt, du var här då Niklas och Åsa Pressner, och så pratade vi om liksom hur budgetregler fungerar, hur man redogör för liksom nedskärningar i kommunala budgetar. Det är liksom, jag såg inte det komma på min rad att det här var en viktig fråga. Det är en viktig fråga, det är en möjlig lösning på ett akut problem, hur man redogör detta. Men det kan inte vara en sitta uppfinna själv, utan här behöver ju en rörelse, dels intellektuella som har tid att sätta sig in i saker, typ folk på Katalys och andra tankesmedier och forskare och journalister och ledarskribenter, det finns ett antal sådana utredare och så som har betalt för att tänka, och sen behövs det en rörelse där man har tid att diskutera de här sakerna, folkbilda kring de här sakerna, och alla behöver inte veta allting, men många behöver förstå de stora dragen. Och då tänker jag så att för mig blir den här liksom, den gamla ekonomiska teorin var ju att man skulle sparas ur en kris. Och det som hände, det är 30-talets genombrott, både då Stockholmsskolan och Wigforss, Och det händer samma sak då med liksom Roosevelts ekonomiska politik, och sen har man då Keynes som gör liksom teori av detta på något sätt parallellt och då sin stora teori. Och så får man det keynesianska genombrottet, och den är att staten ska sätta människor i arbete, staten ska spela en roll, staten har ett ansvar för att liksom egentligen skydda kapitalismen. Och det som är det sorgliga är att liksom när Thatcher då säger då på 70- eller 80-talet att det liksom den enda vägens politik någonstans, problemet blir att när socialdemokratin då ger upp sin keynesianism, då blir man ju samma sak som man då var innan keynesianismen, nämligen hade han samma ekonomiska teori och samma ekonomiska politik och samma politik, och samma, man blir samma sak som de borgerliga. Och det är ju det som är på något sätt, när en vanlig människa säger jag ser inte skillnad på politiska alternativ, jag känner ingen skillnad på de politiska alternativen, och så får man då det som hon beskriver i boken, fast då 100 år tidigare, hur liksom det föder fascismen. Hur det här, det finns inga alternativ, det finns bara ett sätt, och det finns inget sätt att fördela kakan så att vanliga människor får någonting ut av det. För det har de där uppe bestämt. Och att liksom, det måste alltid finnas en politisk vänster, ibland oftast i opposition, men ibland i majoritet, som kan ändra det där och utmana den där ordningen. Och det är det som på något sätt den här, det vi så ofta pratar om i den här podden, att det som händer när man inte har en annan ekonomisk politik och teori och därmed liksom välfärdspolitik, det är ju att man inte har något att erbjuda arbetarklassen.
Ja, men så har det ju varit. Om man tittar på svensk politik, så har det funnits ett politiskt alternativ som skickligare än några andra har varit duktiga anti-elitister som har uppfattats som en kraft som sparkas uppåt, och det är såklart Sverigedemokraterna. I realiteten så är innebörden av de politiska förslagen ganska systematiskt sparkat neråt. Det är ju liksom sanningen. Men de har ju fått någon typ av monopol på att vara anti-elitisterna i svensk politik, och det blir väldigt tacksamt att spela den rollen i en politisk kontext där högern säger vi måste spara för att den stora staten är så slösaktig och vi har inga alternativ till detta, och så ska vi sänka skatterna, och där den politiska vänstern, i alla fall det stora arbetarpartiet, säger vi måste spara, vi har inget val, det enda sättet för oss att upprätthålla en välfärdsstat. Och folk går runt i väntrum som blir mer och mer överfulla. De har sina barn i skolklasser som blir större och större. Man liksom försöker få tag i liksom medicinsk rådgivning.
Läkemedel på ett apotek.
Ja, och det kan man såklart glömma om man har lite otur. Och så vidare och så vidare. Och det är klart att om detta är ramarna, dessutom när man har etablerat bilden av att Sverige är ett jättefattigt land som saknar pengar, då blir det väldigt enkelt och väldigt tacksamt
att lösa det problemet.
Att lösa det problemet genom att peka på invandrarna och säga det är de som kommer hit och tar våra pengar. Vi har krattat manegen för den politiska kraften.
Ja, och absolut. Och på det sättet är boken väldigt intressant att läsa, inte bara historiskt utan faktiskt på vad som pågår just nu i Europa, vad som pågår här i Sverige, hur de här högerradikala krafterna vinner mark i den här liksom postpolitiken där politiken inte är helt kraftlös och inte kan liksom åstadkomma någonting. Så att jag bara rekommenderar den väldigt varmt.
Bara liksom en sista, om någon vill hugga på det. Liksom, hon är ju ganska hård i den intervjun mot Keynes. Så det är ändå den formella versionen av det. Hon är ännu hårdare liksom, off record mot all annan typ. Hon hade ju sågat oss om hon hade vetat vilka vi var.
2 timmars tågresa mellan Göteborg och Stockholm har jag då jag har snackat om detta med Clara Mattei.
Men har hon någon poäng eller vad är hennes take? Hon är kritisk mot Keynes. Han är liberal menar hon. Ja, hon är ju det.
Alltså, för det första så ska man ju säga, alltså det finns en akademisk debatt om vad Keynes står på politiskt. En del, eller många, ser en som liberal. En snubbe som heter Simon Crotty har skrivit om att han i själva verket egentligen var socialist. Och liksom man kan kolla upp den debatten om man är intresserad. Jag tänker väl att Clara, hon är ju formad.
Det är som vi håller på med Kalmfors. Jag är en liberal, jag är en socialist.
Stackars Lars. Jag tänker att Clara, hon är ju formad av sin politiska kontext. Och det formativa ögonblicket mycket för den italienska vänstern är när man burar in Antonio Gramsci, liksom ledare för vänsterrörelsen som har ockuperat fabriker i norra Italien.
Under, de här röda åren.
Hon har ju inte erfarenheten som vi har i Sverige av att man kan använda en del av Keynes idéer i svensk tappning till att faktiskt förflytta och räta upp maktbalansen i samhället. Hon har inte den erfarenheten, och det var ju liksom när vi pratade och hon åkte hem. Så jag tror inte att hon kommer ändra sig om Keynes, för det bygger ju på hennes liksom arkivstudier. Så. Men däremot så tror jag att en sak som hon fick med sig av erfarenheten från Sverige är att här finns det ändå ett utrymme att propagera för eller vinna stöd för en annan finanspolitik som inte är åtstramningspolitik och som faktiskt kan förflytta makt från kapital till arbete.
Ja, och jag tänker också att hennes syn på Keynes är bara den här egentligen klassiska debatten inom vänstern, liksom ska man mellan reformism och revolution, eller man ska säga, ska man tweaka kapitalismen så att den blir bättre, eller ska man hitta ett helt annat sätt och överge kapitalismen? Det märker man ju också i intervjun med Max, att hon menar att Keynes vill liksom rädda kapitalismen från sig själv genom att liksom göra den bättre. Så det är ju en liksom, ja, klassisk vänsterdebatt mellan reformism och vad ska jag säga, revolution låter väldigt hårt, men jag tror att hon skulle vilja ersätta kapitalismen med ett helt annat system, så hon är ju mycket mer marxistisk och som du säger med italiensk liksom.
Ja, det är ju den erfarenheten så som man har, och där det är ju, man kan ju vara också agnostisk, tänker jag. Jag är nöjd om vi lyckas förflytta makt nu och skapa ett mer jämlikt samhälle nu.
Rädda sjukförsäkringen
till exempel,
och sjukvården
och skolan.
Ja, det är många
saker. Och så bygga till bostäder och så klimatet och ett nytt ramverk. Och
det finns mycket att göra.
Reformism räcker ganska långt med ganska stora reformer. Ska man läsa boken?
Ja, det är klart. Absolut. Man ska. Och det här till och med våra liberala och konservativa vänner bör läsa, för det är en excellent akademisk studie, idéhistorisk studie.
Och vi på Katalys kan också tacka alla generösa människor som har med små och stora plånböcker bidragit till att ge ut den här boken och översätta den till svenska, först utanför den engelsktalande världen, och vi hade också möjlighet att ta hit henne. Så att det har varit en stor liksom, liten folkrörelse här med folk som har kommit springande med 500 lappar och sagt att man vill ge till den viktiga boken. Så vi noterar detta och är väldigt glada över allt stöd och all support kring detta och alla som har köpt boken. Jag tror det är andra tryckningen redan efter några veckor här. Och du som vill läsa den, låna den på biblioteket eller köp den. Du som går in på Verbal förlags hemsida och anger rabattkoden Katalys får 15% rabatt, och det gäller faktiskt på alla böcker nästan hela tiden. Så att passa på, köp mycket böcker från Verbal. Det är ett viktigt förlag. Och det återstår ingenting annat än att tacka. Tack Anna och Niklas för att ni var här.
Tack.
Tack Max, som inte är här just nu, för intervju med Mattej. Väldigt bra. Sixten, som sitter vid spakarna. Och du har lyssnat till en intervjuversion av Starta pressarna med mig, Daniel Suhonen. Och glöm inte, ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.